Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Det här avsnittet spelas in den 22 december, men när det här sänds så har vi redan dragit igång börsåret 2022. Spännande. Men i verkligheten närmar vi oss alltså slutet på börsåret 2021, varvid det är hög tid att sammanfatta det år som gått, det hela. Eller vad säger du, Moa?
Ja, det tycker jag verkligen är på sin plats. Och vilket spännande år vi har lagt bakom oss, Niklas. Det är ju verkligen ett år som har skiftat från en ekonomi och ett samhälle i total lockdown till en glädjeyra när vi väl fick våra vaccinationer på plats och världen kunde öppna upp igen. Till att återigen gå ner i lite form av lugn och tillbakagång nu när vi återigen har nya restriktioner framför oss.
Ja, och jag känner att någonstans det man lär sig genom åren, det är att börsen tenderar att stiga över tid. Börsen är ändå värdeskapande över tid, men vägen är inte spikrak. Och det är alltid väldigt många turer varje enskilt år. Ibland kanske man känner som att ja, men börsen har gått spikrakt upp sedan finanskrisen, och så är det verkligen inte. Och det ser man ju inte minst under det här året som har varit. Nu har vi inte haft någon korrektion än. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det under det här året. Vi går emot att vara ett undantag snarare än en regel, och ändå har vi haft ett lite liksom surare klimat under året. Vi kanske kommer ihåg att vi hade ganska många månader av positiv utveckling. Vi hade ett positivt januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti. Och man funderar på hur länge kan det här hålla på? Och sen fick vi den första negativa månaden i september, in i oktober, där bottnade börsen. Sen var det spikrakt upp 7% i november, och så var det lite omikronstök. Och november och december i fjol var också positiva. Så egentligen hade vi 10 månader i rad som var positiva. Ganska unikt. Vi får se om det här blir ett år där vi inte får en korrektion. Det tillhör ovanligheten. Men det är det. Moa, hur har ditt börsår varit?
Ja, men det har ju varit väldigt blandat. Jag har ju sedan tidigare ett fondsparande som jag har tuffat på med ett månadssparande. Så där. Så det betyder att jag har ju köpt både när börsen har gått väldigt starkt uppåt och när den har vänt neråt också. Så det rullar ju på. Men det här året har jag ju också börjat med att köpa lite aktier i olika företag. Och det är ju en blandad kompott, kan man väl säga. Jag har ju köpt många olika bolag från många olika sektorer. Men försökt ha den tråden att jag tycker att det är företag som jag tycker är roliga och som jag tror på framöver. Och det har gått lite upp och lite ner, kan man väl säga.
Men då blir jag såklart nyfiken på vad har du lärt dig under året då, skulle du säga?
Ja, men det som har varit lite speciellt med det här året är ju att vi har ju sett så otroligt många börsintroduktioner. Och även om vi som anställda här på Avanza, vi får ju inte vara med i dem så. Men däremot så kan man ju gå in då tidigt efter just dagarna efter där en börsintroduktion kanske och köpa ett företag. Och det som jag tycker varit lite intressant är att se hur bolagen, som ju i många fall har de ju utvecklats oerhört starkt inledningsvis för att sen så gå ner och gå upp. Och det har varit otroligt svängigt. Det tycker jag varit intressant att se. Hur snabbt det ändå går i början med företagen innan de hittar liksom någon form av jämvikt och lite lugn i aktien. Sen kommer de ju såklart fortsätta att gå upp och ner. Men just det där att se, det tycker jag har varit lärorikt.
Ja, för några veckor sedan såg jag en sån där statistik också att vi har välkomnat in 2850 bolag på global basis. Då hade de rest 5300 miljarder kronor motsvarande, och det är många bolag. Det är mycket kapital. Det man oroar sig över från tid till annan, det är väl kanske om det är så att det finns tillräckligt med kapital för att absorbera de där, utan att vi ser att liksom mer etablerade bolag får stryka på fötterna, så att man säljer av befintliga aktier i marknaden för att finansiera nytillkomna tillskott på börsen. Men hittills i år har det väl ändå, tycker man på något sätt, ändå funnits kapital för att absorbera de här. Å andra sidan vet jag att man pratar ganska mycket om i USA. Det har varit många techbolag som har kommit in, och de introduktionerna har varit lite sisådär faktiskt. I fjol vet jag att vi hade ganska ett flertal bolag, typ Roblox, som ändå kom in sen. Men de sköt ju på sin notering. Och där tyckte man att det var, jag tror man ville kolla prissättningen lite grann också. Det var en del techaktier som steg 100% och därutöver i introduktionen. Det kan ju både tillskrivas en galen liksom, IPO-spec väldigt hög riskvilja, men också kanske att det är någon felaktig prissättning i noteringen, så att man vill se över det lite grann. Jag tror i det här fallet inte riktigt kanske att det var felaktig prissättning, att det var just den biten som var den mest framträdande, utan det var ett väldigt hög riskvilja i marknaden. Där sköt man på det när man kom in högre här under året, men det har ju fortsatt.
Mm. Ja, nej, men det har varit ett spännande år, och jag kommer också ihåg när jag pratade om att jag nu skulle börja och köpa lite aktier när jag var alldeles nyare på Avanza, så var det vissa personer som tyckte de skulle berätta för mig att nej, det här är ju det dummaste tillfället att gå in på marknaden, nu kommer den ju att krascha. Och det där tycker jag är lite intressant iakttagelse, för det har ju faktiskt gått ganska bra för mitt sparande ändå. Att just det här som vi så ofta upprepar, att ja, men det kommer uppgångar, det kommer nedgångar, men på sikt så är det ju ändå så att börsen tenderar att stiga med i genomsnitt 7% brukar vi ju säga. Och nu har jag ju ingen lång historik på mitt aktiesparande ännu. Men just det där med att komma igång och börja så att man är med i matchen, det är också en väldigt viktig lärdom som jag tar med mig från det här året.
Ja, och här blir man ju också påmind över att just de här 7% om åren, ja, vi pratar om det i branschen. Jag skulle säga att det är ett sätt för oss att inte behöva stiga ut hakan. Det får man väl inte lova för mycket, fast de här 7% tycker jag vi kan skrota. för att låna dem från amerikanska centralbanken Fed, så kan vi väl liksom pensionera uttrycket lite grann. Det hade i och för sig varit dumt. Vissa säger 7%, andra säger 8%, och om det ingår återinvesterad utdelning eller inte, det tvistar de lärde om liksom. Men tittar vi på det här börsåret som vi ger upp 23,4% på OMXS30, alltså exklusive återinvesterad utdelning i talande stund, och det är inte ett år som sticker ut faktiskt. Backar vi bak i historien för att se vilket börsår, liksom, hur långt bak i tiden behöver vi backa för att komma till ett år som har varit bättre? Och det är inte speciellt långt. Vi behöver bara backa tillbaka till 2019. Det vill säga det året, peppar peppar, när vi inte kände till den här förgrömmade pandemin. Och det i sig var ju en effekt av att vi såg en ganska rejäl nedgång i techfrossan 2018. Där började vi 29 augusti, såg en rotation från tech till hälsovård, och sen var det ju en regelrätt frossa, och Stockholmsbörsen var ner 17,9%. USA var ner ganska mycket, många av de här techbolagen. Det har vi sett faktiskt i år igen. Men där 10-åringen i USA var upp och toppade på 3,30, och man sa Tina, nu kan vi pensionera det begreppet och there is no alternative, och nu kommer det verkligen finnas ett alternativ, inte minst för pensionsfonder, pensionsstiftelser, att kunna substituera en del av de här kupongaktierna, alltså bolag med hög direktavkastning, mot räntor istället. Nu jädrans, nu börjar räntemarknaden kunna gilda lite grann och kunna ge en avkastning. Sen följde tillbaka. Och det där får man liksom inte glömma. Jag menar, de var ner 4-6% om dagen under ganska många dagar. Det var ganska dramatiskt, och det vände ju på julafton då också. Det pratade vi om i avsnittet här för några gånger sedan med Rickard. Men jag tycker att de påminner lite grann om varandra. Och året efter då, börsen upp 25,78 eller 30,7 inklusive återinvesterad utdelning. Då det blir de här, svänger för mycket åt ena hållet, Då svänger det ofta tillbaka åt andra hållet. Och då kan man fundera, varför då? Börsen brukar tendera att stiga lite segare på uppsidan och falla rakt ner i källan på nedsidan. Alla vill ut samtidigt. Men på samma sätt som att ingen vill vara den där sista köparen som köper allra dyrast, en lägenhet i Stockholm för 300 000 kvadratmeter säger vi, så vill ju ingen vara sist in heller. Så det kan ju bara falla tills det har fallit tillräckligt, tills den sista, liksom, när den sista optimisten har blivit pessimist. Då brukar det kunna vara ganska bra lägen.
Men du Niklas, vad har du gjort för lärdomar under året? Är det något särskilt som har överraskat dig nu 2021?
Det där är en jättebra fråga. Men svaret är lite mer komplext. Jag tror att jag brukar säga att livet är som en schweizerost, full av hål och fylla med kunskap. Och jag fortsätter addera och fylla den där osten med kunskap. Men någonting som verkligen har stått ut i år, inte riktigt, det skulle jag inte säga. Men jag menar, vi såg i fjol när pandemin ställde till det så att alla i princip utdelningar slopades på löpande band. Där har vi ju sett återkomsten. Det är för de som har lyssnat på den här podden vet ju att jag menade på att det där kommer att komma tillbaka. Vi behöver nog inte vara så oroliga. Det här är det oerhört unikt det vi nu ser. Och nu har vi också sett att de har kommit tillbaka på bred front. Men det är väl för att gå tillbaka inte bara i år utan hela pandemin, det är ju hur fort ett sentiment kan svänga. Det gäller samma sak med fastighetssektorn vi kommer att komma in på. Det var ishotellet i Jukkasjärvi i fjol och nu är det en bastu i år. Det pratade vi om med Niklas då från IKC när han gästade podden här. Så det är väl snarast hur mycket och hur snabbt det kan svänga. Det är samma sak i inflationen, kommer vi också komma in på. Inflationen var ju liksom som späkert Laban. Alla hade hört talas om det, men ingen hade sett det. Och nu går snacket helt upp och ner. Helt omvända världen. Så det är väl just det så att säga. Men jag gillar ju att zooma ut perspektivet. Jag menar de som tycker att det är lite jobbigt nu kanske och att man ser portföljen falla och en del bolag har det lite tufft. Jag har ju en balansräkning som jag har fyllt i sen slutet på förra årtiondet och petat in värdena löpande så att säga. Det brukar kunna gå lite längre tid mellan det att jag fyller i värdena om det är ett surare klimat. Mitt sätt att sticka huvudet i sanden. Men där behöver man inte backa bak speciellt långt för att inse okej, även om det har fallit nu lite grann så är man ner på en nivå som gällde för inte allt för länge sedan. Det här var en lång utsvärning och ett långt svar som egentligen inte prickade din fråga heller. Men vad har man lärt sig 2021? Kanske kraften i sociala medier också när det kommer till meme stocks. Hur du kan kanalisera en kraft och en rörelse att skapa såna dramatiska rörelser i aktier när börsen har blivit mer global än någonsin. Nu handlar det inte bara om en liten skara människor på ett litet, obskyrt Facebookforum för en svensk liten aktie, litet bolag med tunn handel. Utan här kan du liksom kanalisera och mobilisera väldigt många småsparare över hela världen. I och med att vi ofta handlar på varandras börser också. Det är väl ett fenomen som jag tar med mig från den här tiden. Att det finns ett före och ett efter meme stocks tror jag. Och det här kommer ju bara att fortsätta. Det kommer, jag menar, myntet har alltid två sidor. Det är ju fantastiskt att många hittat i börsen. Men den här baksidan finns. Vi har fått ett gott exempel på det i år och jag tror att det kommer fortsätta.
Mm. Ja, men det är ju intressant det där. Vi pratade ju lite grann om det i podden om dig, Niklas. För att du använder ju sociala medier mycket. Det är ett viktigt verktyg för dig att nå ut liksom, med dina tankar och reflektioner. Och uppskattas ju också väldigt mycket av dina följare. Och, ja, men det är intressant att höra dig resonera kring det där. Jag tycker ju själv att sociala medier tycker det är lite svårare. Som kanske märks på mitt Twitterkonto. Men som du säger, just det här att det har lite grann demokratiserat sparmarknaden och att det nu är så enkelt att läsa på och engagera sig. Och inte minst, jag brinner ju verkligen för frågan kring kvinnor och sparande. Och om sociala medier kan vara ett verktyg för fler kvinnor att hitta varandra i ett gemensamt sparintresse där man kan dela erfarenheter och stötta och peppa varandra, så tycker jag det är ett fantastiskt verktyg. Men det gäller ju verkligen här att se upp och fundera över vem som är avsändaren och vilka incitament hen har när den uttrycker någonting särskilt. Sådär. Så att, som i allt annat så gäller det ju att förhålla sig lite kritisk till den information som man matas med.
Ja, och nu sitter jag och tänker på den här frågan igen, liksom vad jag har lärt mig. Men jag tror att det gäller liksom att om man kan lära sig lite grann varje dag, om man läser mycket så snappar man upp lite här och lite där och sådär. Jag tror att ett sånt nyårslöfte skulle kunna vara, om det är så att man är ny i den här världen och tycker att det är spännande, att upprätta ett dokument. Det finns ju många sådana här molntjänster så att man kan ha dokumenterna liksom i en app i telefonen eller anteckningar i telefonen eller vad det än är. Så att du alltid kommer åt det vart än du är så att säga. Och just att hittar du sådana här spännande grejer, skriv upp det. Och liksom skriv upp löpande under året och bygg ett kunskapsbatteri av information, kuriosa som du tycker är intressant. För här ser vi med börsen också när det svänger. Ibland kan det ju svänga av helt jättekonstiga anledningar. Det kan vara flödesdrivet, det kan vara tekniskt drivet. Jag var med på en sån slinga tidigare under året. Det var en förvaltare som skickade till en vd och ursäktade sig för att vd-börande sålde aktier i bolaget. Så det är inte alls så att jag inte tror på bolaget. Det är bara att vi slår i 10% nocken och helt plötsligt skapas ett säljtryck och så funderar marknaden, vad är det här? De kanske vet något som vi inte vet. Nej, men nu är det dags att sälja. Nu är det någonting. Oj, 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 nu är det ett svagt sentiment. Och så är det i den här världen. Flödesdrivet, det är jättemycket storytelling i marknaden. Det är någonting jag ofta pratar med bolag. Det handlar ju om att kommunicera och kommunicera på rätt sätt och skapa en story. Och är det det vi ska investera för framtiden i en god story? Nej, naturligtvis inte. Och det är väl därför man kanske säger, gör din hemläxa. Men det är viktigt med storytelling. Det är viktigt med flöden och det är viktigt med tekniska faktorer. Det är uppenbarligen viktigt vilka index du inkluderas i och inte för kortsiktiga fluktuationer, för kortsiktig hissuppgång eller hissnedgång så att säga. Men det är också därför det är viktigt att just göra sin egen hemläxa, förstå vad bolaget gör, förstå vad det är som är värdeskapande och som driver värde framåt. Och också när börsen tenderar att svänga lite grann. Det kan ju vara så ganska ofta att börsen svänger mer och att aktien svänger mer än vad grundfundamenta gör, så går aktiekursen ner. Men bolagets försäljning och marginaler och vinst med mera pekar åt rätt håll. Då ska man nog försöka vara lite modig också och kanske köpa på sig lite mer. Så avslutningsvis kan jag säga att jag tycker att det var ganska jobbigt bitvis under året när börsen har stigit väldigt kraftigt.
Jag kommer ihåg det när du gick igenom månaderna nu, hur du i somras pratade om att du tyckte det kändes kvalmigt och du längtade efter lite regn som skulle komma på marknaden, och just det där med att man lätt glömmer bort att det är ju när börsen är som allra soliga som de högsta riskerna finns, att det är, risken går ner när det har kommit en sättning.
Ja, och det där tror jag att väldigt många tenderar att glömma bort. Förmodligen inte våra lyssnare. Men generellt sett så liksom, det ingjuter mod när börsen går upp. Och man ser att det stiger och man känner sig herre på täppan. Och det kan man ju få göra. Jag menar, det är ju fantastiskt att man har hittat i den här världen. Men det gäller ju att orka hålla i också när det vänder och blir lite surare klimat. Och jag gillar inte att jaga aktier på ovansidan. Jag har ju skämt sagt att jag gillar ju liksom källarförrådet på köpsidan, och jag gillar takterrassen på säljsidan, och jag gillar att vara lite Ove Sundberg i ordedjupet. Och även om det är så här, även om det egentligen inte spelar någon roll, även om det är småpengar, så är den här lilla kicken i vardagen när man tror att man har fått ett bra pris på aktien när man har köpt. Och också under ledigheten här, nu kanske det är lite halvslut med ledigheter i det korta perspektivet när man lyssnar på det här avsnittet. Men att ta den tiden och försöka zooma ut perspektivet och läsa kanske lite mer vad bolagen säger, det tycker jag är ganska intressant. Ta ett sånt som bolag som Fortnox från Växjö. Här, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det är väldigt, väldigt länge sedan. Det är nog i början av förra årtiondet där man pratade om det här SaaS-tjänster och att det skulle kunna bli väldigt stort. Det här är ju ett jättestort buzzword och har varit de senaste åren. Men där, blickar man tillbaka till den årsredovisningen och det vd-ordet, så kan man inte dra på smilbanden och gå upp till öronen när man inser att här var man helt spot on. Och sen har ju den resan varit fantastisk också naturligtvis för de kunderna som har varit med på resan. Men just läsa lite mer vad bolagen säger, det tycker jag att man ska ta sig tiden att göra. Och nu är det ju tider också med nyårslöften, så att varför inte ha ett sånt nyårslöfte?
Men Niklas, vad skulle du säga att man ska spana efter särskilt när man sitter där med årsredovisningar och storytelling från bolagen?
Jag tror att en sak som kan vara bra, det är ju att se om man, vad man har sagt tidigare, och om man levererar på det man säger. För det är ju ett sätt att genomskåda storytelling också, om det blir mer av corporate bullshit, för att vara frank. Just det här med att kommunicera ett budskap via storytelling är ett appellerande sätt för många på marknaden att ta till sig information, och att det liksom ska fastna så. Men det förtar ju inte det faktum att du måste ju stå för det du har sagt, och du måste ju leverera på det du säger, åtminstone försöka leverera, annars krackelerar ju fasaden. Det finns en herrans massa storytelling, en sån. Jag träffar mycket börsbolag på löpande band, och ett sånt, när vi hade en aktieträff i min lokalavdelning, Aktiespararna, så var det ju Beijer Alma, också uppskattat bolag som har ett antal bolag i portföljen. Lesjöfors och Habia Cable och Beijer Tech. Och där sa man att när det blir kallt ner på kontinenten, så i minusgrader, då går det sönder en herrans massa fjädrar på gamla bilar. Då ser vi direkt försäljningen av fjädrar gå upp 10-15% till grossister, till återförsäljare. Betyder det att man ska springa och köpa aktien? Nej, naturligtvis inte. Och det här är i och för sig ett ganska off-topic exempel, men det är ändå lite kul med lite sån här kuriosa och exempel som sätter sig. Men storytelling kan ju vara med liksom bolaget, hur det kom till, vad man vill, vad det är, hur man vill skapa värde, vilken vision man har, och liksom why-et, som är så pass viktigt för de yngre generationerna nu, inte minst när man väljer, söker arbetsgivare i det här tidesnurret vi nu lever i, kan man nästan säga väljer. Det är för det är ganska svårt att hitta rätt arbetskraft. Vi har en matchningsproblematik i Sverige, inte minst i USA. Men som svar på din fråga, se, liksom, gå gärna tillbaka några år och se vad har de sagt och har man levererat på det. Och det här är ju inte en doktorsexamen. Kolla inledningen, någon eller några sidor, vd-ordet. Det går ändå någorlunda fort. Och se hur länge vd-börande har suttit som vd. Och vad har vd-börande sagt under den här perioden? Har man levererat på det eller inte? Finns det skäl att tro på det man säger, så att säga? Vad tycker du själv?
Ja, nej, men jag tycker du har kloka ord. Och som sagt, jag har ju precis börjat min resa med aktier. Men det är ju just det som du säger. Dels att man ska då titta lite grann på hur bolaget beskriver sig själv. Men sen är det ju också väldigt viktigt att fundera kring de här megatrenderna som vi brukar prata om. Och det tycker jag också kan vara någonting som kan vara värt att man fokuserar lite extra på under en ledighet och reflektera över dem. Vi brukar ju prata om hållbarhet och en åldrande befolkning och det stora teknikskiftet kanske man inte kan prata om för vi är mitt i det. Men att det går allt snabbare med den tekniska utvecklingen, så är det ju. Och lite grann vad det kommer att innebära. Och är det så nu kanske att vårt samhälle står inför en större förändring efter pandemin? Kommer vi alltid få leva med pandemin? Och vad kommer det innebära för de aktier jag har? Vad innebär COP26 till exempel? Och de hållbarhetsåtaganden som stora finansiella aktörer åtog sig. Vad kommer det innebära för mitt sparande? De där bitarna tycker jag ju är jättespännande. Och det är det som är så roligt, Niklas. För att jag är ju ganska mycket makro, som vi brukar prata om, medan du är mer mikro. Så att jag tror en liten mix av båda två tror jag är en väldigt framgångsrikt recept för att hitta de där guldkornen där ute.
Ja, och jag menar, precis som du är inne på nu, jag brukar också säga det när media hör av sig, om du nu säger att det stökar till på marknaden. Och det vet vi ju att när det kommer de här korrektionerna då, som är så pass vanliga, åtminstone årligen, så är det väldigt många som får ont i magen. Det är inte konstigt när börsen går ner 10%, så är det många bolag som går ner desto mer. Och då är det ju ofta så här, hur ska man tänka nu? Och vill du ha en rubrik och vill du ha en artikel, så kanske det inte är jätteoptimalt att säga att du ska inte göra någonting. Men oftast så är det ju lite grann det som är som jag vill säga. Just för att om jag går till min favoritrestaurang och beställer en pasta bolognese, då jag vet att den är fantastisk, och jag vet att liksom, ja, men den här restaurangen, det är lite snack och mycket verkstad liksom. Det är Gnosjön det här i köket.
Nu är vi Småland igen. Ja.
Ja, men så här, då ska man ju inte ändra ett vinnande koncept. Då, är det liksom, så här, men då ligger jag ju på ett finansiellt jaktpass för att prickskjuta in tilläggsförvärv i portföljen gärna. Och det är klart man tycker att det är lite tråkigt och jobbigt när värdet i portföljen sjunker. Men någonstans får man då tänka, speciellt om man är ung, då kan man ju egentligen bara öka den framtida förmögenheten. Om det är så att man har gjort sin hemläxa och hittat de bolag man vill ha i portföljen. Och jag vet att det är enklare sagt än gjort. Men någonstans så går som det är svårt att inte vara, liksom, att vara mindre luddig än så. Men jag tror att det är det viktigaste arbetet, för den bästa strategin, det är den man följer när det bränner till. Det är jättekul när börsen går upp, och sen tycker många att det är tråkigt när börsen går ner, och sen så gör man fel, säljer och kanske lämnar marknaden, fast man egentligen borde göra tvärtom. Så att just det här att få vara med också när det svänger lite grann och när det surnar till lite, det tror jag är väldigt nyttigt, för man har igen det. Och det är ingen som säger att du kommer agera på helt rätt sätt den första gången man är med om det, bara för att man har hört Niklas eller Moa eller Johanna eller någon helt annan säga hur man ska tänka. Och det är inte så att vi har facit heller, och ett facit för oss kanske inte passar för någon annan. Men jag tror att det är väldigt nyttigt att faktiskt också ha varit med om det, och inte bara varit med om det, gärna också reflektera, sätta sig ner och fundera liksom. Hur reagerade jag? Och hur agerade jag? Och hur hade jag kunnat göra annorlunda? Och hur gick det efter att det surnade till sådär? Jag tror att det är något som man kommer att prata om när vi är gamla gubbar och gamla gummor liksom. Så här, den här tonårsbörsen, obstinat, gör aldrig som man säger, och allt vad det kan tänkas vara. Historien återupprepar sig kanske inte, men det är den här klassiska, den rimmar och den gör det, och i de här värsta av dagar så känner man bara att det finns ingen botten. Börsen kommer, och nu känns det som att den här podden spelas in 2020. Det här är 2021. Men det finns en botten. Det gör det alltid. Alltid. Och man ångrar sig alltid över att man inte köpte det där i det suraste klimatet. Jag gör inte det. För jag köper alltid då. Hur ont den gör. Jag kan ha magsår. Och det kan bara liksom, hjärnan exploderar. Och man har magsår och man har eksem och allt möjligt. Det spelar ingen roll. Det är självlidelse för portföljens räkning. Då ska man köpa. Och då kan man också vara lite stolt att gud förbask, jag köpte.
Mm.
Även fast allt känns åt skogen. Och det är också därför man ska ha en buffert.
Exakt, för det är precis det jag sitter och tänker på just nu. En väldigt viktig lärdom som jag har fått med mig. Både buffert, det hade jag ju sen innan jag började här. Men, också...
men har du tänkt på att bufferten var liksom, att man skulle ha lite grann buffert av den anledningen också?
Nej, det hade jag inte gjort. Så att, det är också en viktig poäng. Men också det här att ha att man kan ha flera olika buffertar. Att man kan också kan ha en liten buffert för att just kunna använda när det surnar till på börsen, så att man inte liksom går in med alla sina pengar som man vill investera i ett bräde, utan att man också sparar lite grann och för just de här tillfällena. Och det tycker jag är roligt med den här nya funktionen som finns i appen nu. Man får göra lite reklam, men den är ju faktiskt ganska rolig, att man kan få en liten notis när ens favoritbolag har gått ner med eller upp kanske också då med ett visst antal procent. Ett bra köptillfälle helt enkelt när det är rea.
Det är ett jättebra köptillfälle, och där brukar vi ju säga liksom, ja men när börsen faller då är det rea. Och bara för att elaborera lite kring det också, det är klart att om börsen faller 10% och vinsterna faller 20%, ja men då är det inte rea, då har börsen blivit dyrare. Vi vet det. Men generellt sett så tycker vi ju ändå att när börsen faller ganska mycket så brukar det ofta vara bra lägen. Och ibland så säger vi att ja, men man ska inte fånga fallande knivar. Det där kan ju vara speciellt när det är enskilda bolag som kanske faller på egna meriter. Det är något som har hänt i bolaget. Det här kommer att påverka intjäningsförmågan. Det kan vara en hårdare konkurrensbild. Det kan vara en produktlansering som inte gick vägen. Det kan vara någon marginalutspädande händelse eller någonting. Vi vet vad som egentligen. Då kanske man ska tänka om, men när börsen faller brett, då brukar det ofta vara ganska goda lägen. Och jag tror att man kan se det lite grann som en pyramid i tre delar. Det är väldigt många som älskar pyramider, inte minst Pensionsmyndigheten. Så där, dela in den i tre delar. Och första delen är en, ja, första delen säger är en sättning, säger vi egentligen, ner till kanske minus 5%. Det kan det vara ganska bra att göra. Lite små dutt köp, tilläggsförvärv in i portföljen. Och betyder det att man ska ha torrt krut hela tiden? Ja, det där får man välja lite grann själv. Jag har en kreditlina. Vi kommer aldrig riktigt prata om kredit i det här avsnittet. Jag tycker att det är ett fantastiskt verktyg. Det skapar en flexibilitet för mig. Men det är inte heller så att som investerare att det är nästa steg i utvecklingstrappan att man ska använda sig av den typen av produkter. Och det är lite grann samma sak som derivat också, typ terminer, optioner etc. Jag kommer nog troligtvis aldrig använda det, men för de som är duktiga på det kan det till och med sänka risken i portföljen. Men jag tror att utsvämningen här i och för sig, men jag tror att de flesta klarar sig med aktier och fonder ganska gott. Nåväl, där när det faller sig kanske ner till minus 5%, ja men där kan man duttköpa lite grann. Har man en kreditlina, fine. Om du vet mer att du klarar av det. Annars får du vänta på lönen. Går det ner minus 10 till minus 20%, då är vi någonstans i mitten plattan här av pyramiden. Då kan man nog köpa lite mer och vara ganska konfident i att har man liksom en hyggligt tidsperspektiv på några år, så brukar det kunna bli rimligtvis ganska bra lägen. Och sen om det har fallit mer än 20%, det vill säga en bear market eller en björnmarknad, då brukar det kunna bli ganska bra. Och de brukar hålla i sig någonstans, säg 3-4 månader någonstans.
Ofta när du är utomlands, Niklas.
Väldigt ofta historiskt när jag har varit utomlands. Jag har så många historier, men jag vill inte att lyssnarna ska somna. Men jag har så många historier genom årtiondena där jag har varit utomlands, där det har gått käpprätt åt fanders.
Så för allas vår skull, Niklas. Jag vet inte om vi ska. Ska vi skicka iväg det eller inte? Jag vet inte. Kanske det har varit lite bra med lite nya köplägen här nu efter den här, vad ska vi kalla det, den våriga börsen som vi har haft nu hela året här nästan.
Men alltså, jag tycker att det är lite jobbigt när det är just det där kvalmet som det var i somras. Mm. Och därför tyckte jag att det var ganska trevligt när vi kom in. Jag menar, börsen började ju vända ner i augusti. Men det märktes inte riktigt, för att månaden stängde ändå i positivt territorium. Och sen så fick vi årets första nedgång då, nedgångsmånad i september. OMXS30 bottnade väl, en av dem bottnade typ 12 oktober, en bottnade 6 oktober. Och sen var det här rejäla uppstället i november då också. Men där någonstans så tycker jag att det blir lite trevligare. För som jag sagt tidigare, jag gillar inte jag aktier på ovansidan. Och oftast så blir det ganska jobbigt när det stiger lite för mycket, lite för snabbt. Hade jag varit äldre så hade jag uppskattat det. Men när man är yngre så vill man ju gärna, om man är on the buy side of life, att det liksom är ganska hyggliga priser. För precis som du var in på här tidigare, ju mer det stiger i det korta perspektivet, desto mer potentialen i det korta perspektivet är uttömd. Ju mer det faller i det korta perspektivet, desto mer potential i det korta till medellånga siktiga perspektivet byggs upp.
Men du Niklas, nu är det min tur att sväva ut lite här, men jag måste fråga dig. När sker skiftet från buy side of life till sell side of life, skulle du säga?
Det är den bästa frågan jag har fått, i alla fall idag. Jag tror att det beror på lite grann. Alltså, jag tror någonstans att är man typ i 30-årsåldern, då är det några av livets största utgifter ju det man köper bostad, kanske man inte redan har gjort, eller så kanske man är i bostadsbytartag, man kanske bildar familj, det kanske är liksom, vad vet jag, större resor, man kanske är klar med studierna, så är man mitt i studierna, och där det tarvar ju pengar, men där vill jag att man har ett sparande. Jag förbjuder lyssnarna att avsluta sparandet. Men är det så att man inte har speciellt mycket ekonomiska resurser för att sätta av speciellt mycket till portföljen, sätta av en 100-lapp minst. Och anledningen till det är att man ska vara ajour, på samma sätt som att man har hört att när man blir gammal så ska man spela sudoku och korsord för att ha lite liksom hjärngympa. Man ska hänga med börsen.
Men Niklas, jag måste bara säga, för att samtidigt som du säger, man skaffar familj, man kanske skaffar ett större boende, och så åker man på ett jäkla amorteringskrav. Mm. Ganska mycket pengar. Men ändå ska man ha ett sparande, tycker du? Eller ska man se det som ett istället för sparande amortera?
Absolut
det
också inte. Sparande? Nej. Katastrofalt sparande.
Okay.
Ja, men det är ett katastrofalt sparande på sätt och vis. Det är ju naturligtvis väldigt sunt att man har det, men ganska katastrofalt. Alltså, jag tänker, det här är ju någonstans, det är ju inte sista poddavsnittet för året. Eller ja, hos oss nu är det väl det, men det blir väl första för 2022. Man får väl se det som ett AV-avsnitt, att vi liksom bubblar ut allt vi har velat säga under året.
Men vi vet vad vi verkligen tycker.
men inte vågat säga.
Det kommer att ta 4 timmar den här podden.
Ja. Nej, men som jag tycker, och jag har skrivit någon gång för länge sedan, och någon blogginlägg om så tar du svart bälte i vardagsekonomi. Och det var liksom mina tankar när jag satt som rådgivare en gång i tiden, att liksom zooma ut perspektivet och titta på hela ens ekonomi. Men det spelar ju faktiskt ingen roll om jag har ett konto där jag sätter en post-it-lapp med som det står bu eller bä. Ja, det har en psykologisk effekt ifall det står barnsparande, för då kommer jag inte vara där och nalla. Speciellt inte till om jag vill köpa nästa VR-set. Jag fastnar för VR.
Jo, tack.
och då kommer jag låta de pengarna vara. Så att säga, mental bokföring, det funkar, absolut. Men någonstans måste man zooma ut perspektivet. Vad har jag för tillgångar och hur ser min ekonomiska situation ut? Jo, okej. Okay. Jag har dels förmodligen kanske ett jobb, jag har lön, det vill säga pengar in, jag har ett kassaflöde in. Det kanske är så att du har en portfölj också, så att du kanske har utdelningar in. Det kanske är så att du är företagare eller vid sidan av, så att du har ett kassaflöde därifrån också. Vi har ju inkomst av kapital, portföljen, inkomst av tjänst, förvärvsarbete, lön och inkomst av näringsverksamhet om det är så att man är företagare. Det är pengar in, och det är också det vi någonstans ska liksom omallokera till mat och tak över huvudet. Och sen får man se, vad har jag för tillgångar? Har jag en bostad? Har jag en bil? Har jag en sommarstuga? Eller vad den kan tänkas vara? Och hur är de finansierade? Du har reala tillgångar och finansiella tillgångar bredvid varandra. Och då är frågan hur de här är finansierade. Och när jag pratar om reala, då tänker jag på bostadsrätt. Det är inte real i juridisk bemärkelse mening, jag vet. En bostad, en sommarstuga och allt vad det kan tänkas vara. Det är lite mer fasta, det är skog om man så vill. Och sen så har de finansiella, och det är ju mer, det är buffersparande, ett målsparande, ett pensionssparande, långsiktigt sparande och allt vad det kan tänkas vara. Så att när man funderar på hur mycket pengar kan jag spara varje månad. Vi brukar säga 10% av disponibel inkomst. Det är ett riktmärke. Det bästa sparandet är det som blir av. De pengarna kommer in. Hur fördelar jag dem på bästa sätt? Ja, är det så att man har en belåningsgrad över 50%, då behöver man ju faktiskt amortera 1%. Är det över 70%, behöver man amortera 2. Över 4,5 gånger årsinkomsten, då lägger vi på en procentenhet, maximalt 3. Det kommer man ju inte undan. I dagsläget så har du kanske bolåneräntor ner mot 1%. Efter skattereduktion så ligger det på vadå 0,7. Skulle du vara nöjd med att investera pengar att de växer 0,7%? Rätt svar är nej. Du har en inflation som är bra mycket högre än det. Det är inte ett bra sparande. Det är ett katastrofalt sparande. Men det är ju bra ändå. Det är för det sänker risken i hushållet. Det finns en risk eller en chans, beroende på om man väljer att se det, att livet AB kommer emellan. Man kanske får barn, man vill köpa det större huset, man vill ha en gräsmatta, man vill ha en eldstad, en kamin, man vill ha en badtunna, man kan sitta och dricka öl och titta på månen och tindra med
ögonen. Vill du allt detta, Niklas?
Ja, ni hör ju att jag vill det.
nu kommer allting ska ut.
och där inser man så här, för att en amortering tar ju ner belåningsgraden. Det gör även en värdestegring. Det kan man aldrig garantera. Å andra sidan, nu om man befinner sig där i livet där du och jag befinner oss, nu har ju du en villa, då ska man ju förmodligen kanske köpa större. Vi är ju på upsize eller on the buy side of life även när det kommer till bostäder. Och när vi blir äldre, barnen är utflugna, då kan vi downsize lite mindre och få massa pengar att göra roligheter med. Kanske om vi har tur. Men man köper och säljer i samma marknad. Det vill säga att det du köper tenderar ju också stiga i värde. Och förut har vi kunnat ursäkta med att säga, jo, fast det finns en avtagande marginalnytta. Det 121 kvadraten kostar inte lika mycket som den 20. Men hur gör du det när alla ska jobba hemma? Så att amorteringen är bra. Det är för att den är också ett sätt att minimera risken för att du ska behöva tarva på i börssparandet för att ta till en större kontantinsats vid nästa bostad. För att du använder ju bostaden som en spargris. Plus att du också tar ner räntekostnader. Jag menar, om du lånar upp över taknocken, jag vet att det blir extremt lång monolog. Jag lovar dig en extremt lång monolog efter det här. Om det är så att du lånar upp över taknocken och räntorna går upp, vilket de skulle kunna göra från de här nivåerna, då är det ganska lätt att ana att om du är lånad upp över taknocken givet den här räntenivån, då kommer du gå omkull. Banken kommer kolla, i alla fall när de lånar ut pengarna, så att du ändå kommer att klara det. Men det kommer bli rejält jobbigt. Så att jag tycker amortering är nyttigt. Det är som spenaten. Säg inte att spenaten är god nu, Moa. För då förstör du min symbolik. Och sen på andra sidan så har vi med det finansiella sparandet. Det blir buffertsparandet. Det är långsiktiga sparandet. Det är målsparandet och allt vad det kan tänkas vara. Det är mer av det finansiella. Så att det man ska göra, det är okej, jag sparar 10% av disponibel inkomst. Hur mycket lägger jag på amortering och hur mycket lägger jag på det långsiktiga sparandet? Så att den här ungdomen, 30-åringen, vi kallar den för en ungdom, ska den spara i portföljen? Ja, det är det absolut klokaste man kan göra. Det får man ha tiden och avkastningen på sin sida. Man behöver inte spara så mycket för att det ska bli en imponerande slant i framtiden. Men risken är att om du helt avslutar det där sparandet, att du är 50 innan du kommer på det igen, att det här var lite kul, jag var liksom en börshaj en gång i min ungdom. Men då har man inte ackumulerat all den här kunskapen och erfarenhetsbanken och alla onda magkänslor som man lärde sig någonting av, etc, etc. Jag förbjuder att man avslutar sitt sparande när man sätter bo, när man ska bilda familj, när man ska ta de stora kostnaderna i livet. Dra ner sparandet till ett minimum. För det är mycket enklare att skala upp det än att återstarta någonting som har blivit iskallt.
Det tyckte jag var kul när vi pratade med Rickard, att han berättade att han hade haft en svit på månadssparande obruten sedan, var det 1987 eller vad sa han?
87.
Bra år, Niklas.
Väldigt bra år.
Men du, innan du svävar iväg på 1987, vad som hände då? Du svarade aldrig på frågan när den här skiftet går mellan buy side och sell side of life.
Ja, exakt. Nej, men
det var mitt fel, för jag ska inte ställa följdfrågor till dig, inser jag nu. Men...
Nej, men det där är en jätteintressant fråga som sagt. Jag menar, 30-åringen, där det är mycket som händer i livet. 40, då har man liksom växt in i den värderingskostymen lite grann. Man har fått ner belåningsgraden på bostaden etc. Man har fått upp sparandet lite grann. Man har kanske kommit till rätta med pensionssparandet för bövelen. Undvik allt vad skalavgifter heter. Och sen så när man kanske är 50-60, så kan det väl vara kanske ganska sunt att fundera lite grann kring vad man vill göra med den där slanten pengar. Just för att rikas på kyrkogården är ju inte det viktigaste. Har du haft ett rejält sparande i unga år, då kan du nog börja njuta lite grann av de pengarna redan innan. Och vad jag menar med det där då, jag menar, våra kunder har ett genomsnittligt sparande på 3000 i månaden. Medianen är lägre, men snittsparandet är ju en del som drar upp det då lite grann. Ligger på ungefär 3000 kronor i månaden. Kolla det på det för en liten tid sen. Ta 25-åringen, har en portfölj på runt 100 000 kronor och sparar 2 100 kronor i månaden. Den kan ju faktiskt se fram emot första miljonen lagom till 40-årsfesten. Och tittar vi på de som redan är miljonärer idag, den 25-åringen sparar 6 400 kronor i månaden. Det innebär att den personen kan se fram emot ytterligare 2 miljoner kronor fram till 40-årsdagen, bara baserat på nysparandet. Det blir ännu mer om man skulle ta hänsyn till den portföljen som redan finns på plats i dagsläget. Där kanske man någonstans kan börja njuta av livet lite grann redan innan. Och vad jag menar med det är kanske att man inte återinvesterar alla utdelningar som kommer löpande etc. Men jag tror någonstans att det här är en jättebra fråga och ganska komplex. Den blir lite subjektiv också. Men jag tror att det är nyttigt att fundera kring när man ska använda pengarna för sparande. Det är ju till syvende och sist uppskjuten konsumtion. Så här Moa. På samma sätt som att man ska ha en investeringsstrategi så tror jag att det kan vara nyttigt också att fundera liksom syftet. Varför sparar jag? Jag sparar för att det är kul och jag vet inte varför. Men jag tror att de allra flesta människorna mår gott liksom av att veta så här, vad sparar jag till? För det är också en motivator, en polstjärna när det piskar upp till storm. Strunta i volatiliteten på marknaden i Q4 2021. Vad sparar jag till? Och det är det målet du ska liksom fästa blicken mot. Och då är det ju ganska tydligt också vad och när man tänker sig att använda sig av de här pengarna. Men när man räknar sig som senior, då är man on the sell side of life. Sen är det också så att när man är 65, kanske man har en 20-årig horisont. Du är ju inte lika vital när du är 85 som när du är 65. Men morgondagens pensionärer tror jag kommer att vilja göra mer upp i åldrarna än deras tidigare generationer. Och det är också värt att tänka på att om du nu går i pension när du är 65, säger vi. Du kommer nog vilja snurra ganska mycket pengar och ha ett ganska gott leverne och liksom göra mycket. Ganska många år därefter. Men i branschen så tänker man ju så här. Du har en sparhorisont till maximalt 65. Och därefter är det bara ett vakuum. Vad säger du när jag säger så?
Ja, nej, men jag tror att du har helt rätt i det. Alla vi som är födda på 80-talet och som har föräldrar som har gått i pension tror jag kan skriva under på att det är inte så att man sitter stilla och stickar, utan det är fart och fläkt och det är resor och det är kurser och det är allt möjligt. Så att jag tror att du har helt rätt i den spaningen, och det är bara att titta till mig själv. Nu känns det ju väldigt, väldigt långt bort tills jag ska gå i pension, men jag ser framför mig saker som jag vill göra då som jag absolut inte har möjlighet till nu. Jag skulle verkligen vilja ut och resa mer och upptäcka nya länder och verkligen göra det på riktigt. Och verkligen bo i någon liten ort i ett annat land och känna in och lära känna människorna och kulturen på riktigt. Inte liksom åka på en weekend några dagar och bara få den lilla touchen. Så det tror jag du har helt rätt i.
Men Moa, vi har ju också lovat lyssnarna att du ska få ha en helt egen monolog här i avsnittet. Du får egentligen överraska oss med den precis när du vill under avsnittet. Tills dess kommer jag att prata.
Ja, jag vill fråga om den kommer, för jag är ju inte monologperson alltså.
Inte jag heller.
Ja.
Jag är glad att jag kan få dig att skratta. Ett gott skratt förlänger livet. Ett längre liv, det innebär mer ränta på ränta. Du kommer bli en väldigt förmögen person.
Ja, hoppas på det.
Om du inte redan är.
Ja, nej.
I januari så pratade vi om meme stocks och där hade vi ju GameStop i ledningen då naturligtvis. Den här aktien steg ju 6600% från årslägsta under året. Jag tror att det var till och med en dramatiskt mycket mer om man tittar year on year och backa ytterligare lite grann. Och sen dess så har den här sjunkit smått olustiga minus 66,6%, the number of the beast, sen all time high. Och sen från all time high där då. Men sen årsskiftet så är den ändå upp 741,8%.
Det här är ju intressant, för det var ju många som inte trodde det när GameStop var som allra, allra hetast. Utan det här är ju bara luft, det kommer bli en pannkaka av allting.
Ja, och jag var en av dem. Mm. Jag sa inte pannkaka, men menade ändå på att börsen inte är en lekstuga någonstans. Och för den som gillar siffror så kan jag väl också säga att omsättningen per aktie, om man tittar på vår aktiesida på GameStop där då, var 66,6 dollar per aktie. Så att de här olustiga numren är återkommande när det kommer till GameStop. Men någonstans, vi har ju sett en short squeeze också. Det här av teknisk natur. Ibland är det flödesdrivet på börsen, ibland är det tekniskt drivet. I det här fallet så har det ju varit mycket tekniskt drivet, plus att man har mobiliserat väldigt många småsparare globalt, så att det har blivit lite David mot Goliat. Och någonstans dessutom så har man ju kunnat ta in nya pengar på väldigt höga nivåer, det vill säga att man har fått väldigt liten utspärrning på GameStop och man har kunnat betala tillbaka. Nu är jag lite osäker på om de faktiskt gjorde det, men man har möjlighet att betala tillbaka lån. Men är det så att man är ett bolag med halvdana framtidsutsikter, så får man ju en finansieringskostnad därefter om man lånar upp pengar. Men om aktien stiger upp till skyarna och man tar in nya pengar på skyhöga nivåer utan utspädning, eller betydligt mycket mindre utspädning, så är det klart att då kommer också beta bort dyr finansiering och det sätter bolaget i en annan dager. Men någonstans så tror jag att man ska vara väldigt försiktig när det kommer till den här typen av rörelse. Vi vet av historien att många kommer upp i den här euforiska fasen. Så för de som har köpt på toppen eller nära toppen, de tycker nog inte att det är jätteroligt. Sen om det nu är så att man skulle tycka att GameStop var ett fantastiskt bolag som man vill äga till tidernas ände, då skulle man ju absolut kunna skala in sig. I en sån här aktie, ta bort namnet. Om jag bara skulle se en aktie och hur den rör sig, och jag vet att vd bara tycker att det är ett fantastiskt bolag, då skulle jag nog säga att skala in det i en sån här istället, för den verkar röra på sig så pass mycket och vi vet att det ofta kommer goda köplägen. Även om det för stunden kanske känns som att man jagar aktien på ovan sidan.
Men tror du att vi under nästa år kommer att få se någon ny typ av meme stock? För jag menar, det finns ju ändå, det är vissa bolag som man pratar om. Det är ju GameStop, det är ju AMC, det är BlackBerry, Nokia har varit med där. Tror du det kommer komma något nytt företag in i den här kretsen? Eller tror du det är någonting helt annat vi kommer att se som kommer att överraska oss 2022? Och då är det förvisso ingen överraskning om du förutser den nu, så jag tar du död på den, men du förstår vad jag är ute efter.
Jag tror att trenden kommer att fortsätta, och jag menar, här har vi någonstans sett att, jag brukar säga att världen är börsnoterad, men världen är ju också global, och investerar universet är väldigt globalt. Det känner jag inte minst själv nu. Jag lyssnar mer på amerikanska börspoddar än vad jag lyssnar på svenska börspoddar. Det finns väldigt många amerikanska forum där man interagerar med människor från hela världen. Och men det är ju det vi har sett det kanaliseras här, och det är det vi har sett i den här typen av bolag, typ som ett GameStop eller ett AMC, som också äger Filmstaden. Just att man kan på ett väldigt kraftfullt sätt mobilisera väldigt många mot ett gemensamt mål. Sen hur mycket som var David mot Goliat och att sänka blankare kontra hur många som tyckte att wow, det här finns ett läge, det är en jättekraft bakom, det är nästan ett korståg, det kommer att kunna riskera att bli en short squeeze, I'm in it for the money. Så kan det också vara. Jag tror att det kommer fortsätta. Dessutom så ser vi ju att Reddit faktiskt är på väg till börsen, så vi får ju se om de här också investerar i Reddit. Men jag tycker att det är fantastiskt att fler människor har hittat till börsen. Men myntet har två sidor. Den här typen av fenomen har alltid förekommit. Men det är bara det att det har blivit så mycket större nu i och med att det har flyttat in på internet, och att det är fler som kan se det där ute, och det hamnar i strålkastarljuset när Wall Street ser att Main Street kan påverka. Då skrivs det jättemycket om det medialt, och det liksom ingen som läser nyheterna missar det här. Jag tror att det kommer fortsätta. Och det, menar, har vi i år, i mars, så skrev Financial Times en artikel om att småspararna stod för mer handel på amerikanska börsen än alla fonder och hedgefonder, de separerade mutual funds och hedge funds, än alla fonder tillsammans. Bara slagna av högfrekvenshandlare. Det är ett rätt intressant fenomen. Nivån var dubbla gentemot 2019. Så vi har ju verkligen sett att småspararna har gjort ett avtryck. Och jag vet att millennials är största befolkningsgruppen i USA. Jag tror att det kommer att fortsätta med det jättestora intresset för börsen. Det som skulle kunna skälpa det är pyspunka om börsen skulle vara väldigt tråkig under ganska många år. Men jag tror att det här är här för att stanna, och då får vi med den här baksidan också.
Det är ju också, vi var ju inne på de stora megatrenderna. En annan sådan är ju när The Great Transfer of Wealth som man pratar om. När de äldre generationerna ska föra över stora förmögenheter till yngre generationer, och vad det kommer innebära för sparandet. Det är ju också en sån här faktor som förmodligen kommer innebära att vi kommer se ett fortsatt stort intresse för sparande. Förhoppningsvis att man inte bara lägger pengarna i madrassen. eller använder dem till att pricka av sin bucket list.
Ja, nej men exakt. Jag menar i det här fallet, det har man ju sagt i USA, att man står inför den största förmögenhetstransfereringen i världshistorien. Och att det är baby boomers som kommer att, som deras kvarlåtenskap som kommer att gå över till typ motsvarande millennials och generation Z. Och vad investerar de här idag? Väldigt mycket tech.
Mm.
Läste jag i en blogg från Nasdaq för något halvår sedan. Och sen ska man inte bara ha tech. Det är väl en påminnelse också. Jag menar, i år när det har varit lite stökigt både kring tech. Vi hade första korrektionen 16 februari till 5 mars. Kanske få som kommer ihåg det nu, men det var ganska rött, Moa. Det var rejäla nedgångar på många stora techbolag. Rejält ner. Och det pratar man knappt om nu.
Nej.
Sist men inte minst, Moa, nu vill jag sedan ha din monolog. men det är småspararnas favoriter som vi har sett lite turbulens i. Evolution och Sinch och Embracer. Och här är det också värt att komma ihåg att riskspridning i min mening kan vara god, och för ibland händer saker och ting som man tack vackert inte kan styra över. Och så då får man ju fundera kring, om jag nu bara hade några få aktier i portföljen, orkade jag gå mot strömmen och skala upp min position när det här skedde, eller stack jag huvudet i sanden? Om du gjorde det sistnämnda, så kan det ju vara rimligt kanske att plocka in ett eller några bolag till. Nu får du säga vad du vill.
Nej, men Niklas, jag tycker faktiskt att vi ska ta tillfället i akt och göra lite spaningar inför 2022. Vad vi tror kommer att hänga med då. Vi har ju redan varit inne på det lite grann. Men, och inflationen är ju en sån där sak som just nu är väl det som marknaden, antar jag, oroar sig mest över. Och då är det ju framförallt i USA, där ju inflationen i november var ju på 6,8%, och det var den högsta på många år. För vi såg ju ändå en ganska tydlig sättning på den amerikanska marknaden. Först såg vi ju en uppgång när de här skyhöga inflationssiffrorna och Feds reaktion på det när det kom. Så först var ju marknaden i USA då var positivt, och sen så såg vi en nedgång efter det, och en liten nedgång som följde på det, och nu har vi en viss uppgång. Sådär. Så det är väl en kombination såklart av alla faktorer som får den att reagera. Men såklart du har rätt, det är inte den enda grejen som man går och funderar på inför 2022, vart det ska ta vägen. Men det är ju onekligen spännande tider vi lever i. Och sen har vi ju också ett val här i Sverige att se fram emot eller förfasa sig för, vart hen man nu är lagd. Jag tycker ju att det är spännande. Kanske lite för spännande. Men det ska ju bli kul att se. Och här har vi ju sett faktiskt lite utspel senast här igår. Idag är det 22 december. Igår så var vår nya finansminister Mikael Damberg ute och pratade om förmodade nya, man ska överväga nya skatter för de allra rikaste. Det är inte så att han pratar om att justera ISK så som hans företrädare gjorde, men han är lite försiktigare här. Men det kan man nog vänta sig, att det kommer bli en hel del diskussioner kring kapitalskatter och annat under valrörelsen, och det tycker jag är intressant, och jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är ju faktiskt så, ISK har ju varit en fantastisk, gud nu börjar min monolog Niklas, ja. Bara sådär, jag sa att jag inte kunde, men nu händer det. Nej, men ISK har ju varit en fantastisk möjlighet för väldigt många personer att komma igång med sparande. Inte bara att det ju har för tillfället en förmånlig skattenivå, utan att det är ett väldigt enkelt sätt, man slipper hålla på och deklarera och greja. Och jag tror att för de allra flesta så är det just det med enkelhet som är liksom nyckeln till att komma igång. Kommer det ett hinder så som att man ska sitta och hålla på och mixtra med deklarationer och annat varje år, då tror jag att många tackar för kaffet, så som en kär kollega till mig skulle uttrycka det. Men just att man tar upp liksom och vänder ut och in och vrider på det system som vi har idag och ser vad kan vi skruva, vad är problemet, vad kan vi göra bättre, det tror jag är jätteviktigt. Svaren på de frågorna de har jag inte idag, men jag tror att nyckeln ligger i att förenkla för allt fler och att se till att den här diskussionen kommer på bordet. Jag har ju jobbat en hel del med, det var jag inne på, med kvinnor och sparande under det här året som jag nu har varit på Avanza, och just att den frågan också kommer upp för diskussion tycker jag vore väldigt bra. Varför är det så att kvinnor sparar mindre än vad män gör. Det beror inte bara på inkomstskillnader, utan det är ju andra strukturella saker som finns som påverkar det här. Och det, en sån diskussion skulle jag verkligen välkomna. Jag hoppas att det är någonting som kommer få lite fokus här under valrörelsen nästa år.
Ja, och det kan man ju också säga, att just det här med huruvida ett schablonskattat skal som en kapitalförsäkring eller ISK är bättre och mer förmånlig för gemene sparande, det tvistar ju fortfarande det lärde om. Det är inte säkert, och du har ju inte förlustavdrag ifall det är så att börsen går söderut. Nu har vi haft ett bra börsår. Skulle vi få ett negativt nästa år, så skulle det kanske bli en annan ton i valrörelsen också, i och med att man då betalar schablonskatt på ett värde som har sjunkit under året. Är det så att man som politiker också vill kanske debattera, eller inte debattera, men kanske komma och berätta lite grann hur man ser kring sparande och sådär, och kanske vill prata med oss och ta del av vår data som vi har med snart 2 miljoner kunder. Minst 1 miljon fondsparare och minst 1 miljon aktieägare och väldigt många med investeringssparkonto. Sen är man ju varmt välkommen att komma förbi Avanza-podden nästa år också. Vi tycker ju att det är viktigt att få fler människor att komma igång med ett gott sparande. Och jag menar, jag tycker att man glömmer bort det där lite grann, att det är inte alls säkert att det här är bättre för gemene man. Vi jobbar stenhårt, blod, svett och tårar, för att inspirera och motivera människor till ett bättre sparande. Men ofta så tenderar man att köpa efter uppgång och sälja efter nedgång, och det är ju liksom ett ganska gott recept för att ett ISK skulle vara sämre. Och då ska man alltså riskera att försämra det ytterligare en gång. Och som sagt, vi har försämrat ISK ganska många gånger sedan det här infördes i januari 2012. Kom ihåg när det kom, det var 37 siders avtal om man skulle öppna ett investeringssparkonto där den 2 januari 2012, när kunderna började flöda in när jag stod på ett litet bankkontor och skulle skeppa onboarda. Ut ISK över världen, onboarda. Det hade varit ett spännande tema. Som sagt, det är också ett jättespännande år. Vi kommer att komma tillbaka till politiken och dina forna korridorer, i och med att det blir mera fokus på val- och sparfrågor nästa år. Men de aktierna som har gått bäst sedan årsskiftet.
Ja.
I OMXS30 så har vi Getinge. Och Getinge var ju väldigt mycket i hetluften under pandemin, inte minst i fjol, i och med att de hjälper till att tillverka ventilatorer eller respiratorer. Samma sak. Två kärt barn har många namn. De är upp 98% i år. Nordea är upp 69%. Ganska intressant, i och med att bank har gett typ nollavkastning på 5 år fram till hösten i fjol. Alfa Laval upp 59%. SEB 53%, en bank till. Och ABB 48%. Så i det här fallet så har vi faktiskt några bolag som också ingår i Investor, som vi skämtsamt brukar säga prenumerera på vissa listor. våran folkaktie. Sen har vi aktierna som har gått bäst på hela börsen, och då har vi Hexatronic 530% upp, ett innehav i Avanza småbolag by Skoglund. Net Insight 312%. Hansa hade jag här i podden för en tid sedan. Erik Stenfors grundade Hansa, men dessförinnan grundade han Note, kontraktstillverkare. Många bolag som kommer att se över tillverknings- och försörjningskedjorna post-pandemic, när man har insett att lean production och just-in-time etc. fantastiskt bra när det funkar. Den är upp 305%, Transtema 305% och sen Note. Det vill säga Erik Stenfors, han har 2 bolag han har grundat på topplistan här. De är upp 262%. Det går ingen nöd på Erik, jo det säger jag. Sen har vi fonderna som har gått bäst 2021. IKC Fastighetsfond, det har ni lyssnat till när jag och Moa träffade Niklas för några avsnitt sen. 62%, Thematica Future Mobility 48%, Schröder ISF Global Energy 58%. De har twistat på platserna. Odin Fastighet 55% och Länsförsäkringars Fastighetsfond 52%.
Intressant.
Mycket fastigheter.
Väldigt mycket fastigheter.
Och där är det ju det också. Jag menar, vi har stigande inflation. Bra för fastigheter. Det är ett tillgångsslag som har en inbyggd inflationshedge. Samtidigt som hyresnivåerna ofta är indexerade till inflationen. Så stiger inflationen, så stiger hyrorna. Men den viktigaste, en av de viktigaste ingredienserna, råvarorna när det kommer till fastighetsbolag, det är ju kapital. Ju väldigt kapitaltung verksamhet. Och finansieringskostnaderna är ju fortfarande modesta. Det skulle ju kunna stiga om marknaden faktiskt tror på uthållig inflation. Så länge den inte gör det, så kommer det vara den bästa världen för fastighetsbolag. Nu ska jag passa mig för att lova någonting. Men börjar vi kunna se att liksom finansieringskostnaderna börjar bli dyrare, att räntorna börjar ticka uppåt, att man i allt större utsträckning tror på stigande inflation, att det är ihålligt och att det inte centralbankerna kanske riskerar att knäcka ekonomin framåt eller att någonting annat händer, då kan det nog bli lite jobbigt för fastighetsbolagen. Sen har vi aktierna som har flest nya ägare. Håll i dig.
Mm.
Vilken tror du?
Jag tror, under året pratar vi nu.
Ja.
Mm. Jag tror att vi kommer få se SBB på den här listan.
Det får vi, men vi har ju som sagt ett bolag som prenumererar ytterligare ett år på toppen och det är Investor.
Ja, såklart.
Sen har vi SBB,
ja.
Volvo, mm-hmm. Embracer.
Och då var det Volvo Group, eller hur?
Det är Volvo Group. Ja, det är jättebra, Moa, för det här måste man vara lite tydlig med nu. När både Amen. Volvo Group och Volvo Cars finns på börsen.
Ja.
Och Volvo Group, lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner.
The Epic Split, va?
The Epic Split, absolut. Ja. Och båtmotorer. Och The Epic Split, fantastisk. Volvo är väldigt, 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 väldigt duktiga på marknadsföring när det kommer till den här typen av videos. Så att ni får väl gå in på YouTube nu då.
Men jag tror alla har sett den.
Förmodligen har alla sett den.
Ja.
Jag tror att jag grät när jag såg den.
Ja, det tror jag också att du gjorde, Niklas.
Jag tyckte den var så bra.
Ja.
Och sen, nu ska vi se. Efter Volvo då så hade vi Embracer, Sinch, Evolution, Kinnevik, Zalando. AMC kommer faktiskt in där. Man vill väl ha lite Filmstaden då. Eller när jag säger Filmstaden, vet du vad?
Nej,
när jag säger Filmstaden, då ljuger jag.
Nej.
Det är för att det är SF Bio. Det är inte Filmstaden.
Nej.
Och sen har vi Swedish Match.
Mm.
Och sen aktierna som har nettoköpts mest. Ni förstår, det här är liksom en det, vi frossar i data. Så aktierna som har köpts mest under året, nettoköpts mest. Investor, Volvo, Embracer, Tesla, Volvo Cars, Kambi, Swedish Match, SBB, Sandvik och Sinch.
Mm-hmm. Verkligen en gott och blandat på sig, kan man ju säga.
Ja, det är både lite större och lite mindre tillväxt.
Ja. Ja.
Sist men inte minst. Jag tror också, vi är inte långt ifrån när det här spelas in, men jag kan nog med ganska gott samvete säga att Avanzianerna knäckte siffran 8 miljarder i inkasserade utdelningar under året.
Vilket, oj, oj, oj.
Ja, motsvarar 22 miljoner per dag.
Många kaching runt om i landet.
Väldigt många kaching runt om i landet. Det motsvarar 253 kronor i sekunden. Dygnet runt, året om.
Det är fantastiskt.
Det tycker jag också. Det tycker våra utdelningsjägare också.
Mm.
Det är för det torkade upp på deras jaktmarker i fjol.
Mm.
Men idag, i år, frodiga jaktmarker, stora byten, ibland saftiga direktavkastningar. Det har trillat in utdelningar i år.
Mm. Fantastiskt.
Mm.
Vi hoppas att det håller i så här nu då, 2022.
Det hoppas vi. Moa, har du någonting att säga?
Nej, men jag tycker ju att det här har varit fantastiskt roligt år, Niklas. Jättekul att jobba med dig och att få lära mig så pass mycket och få bidra med min kunskap också och mina perspektiv. Det är ju få förunnat, tror jag, att både få känna att man lär sig så oerhört mycket varje dag samtidigt som man känner att ens egen erfarenhet och kunskaper kommer till nytta. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Så att jag är så glad och nöjd över 2021 och ser fram emot 2022.
Det låter trevlig tillväxt i humankapitalet. Det är en löneförmån. Moa, till dig säger jag god jul.
God jul, Niklas.
Och till dig som lyssnar på det här säger vi god fortsättning.
God fortsättning på det nya året.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.
Tack.